hjälpa oss att förstå att det är viktigt att också titta på dem vi ber för. Vi är så vana när vi ber att vi ska blunda, det lär vi oss från när vi är riktigt små. Men att titta på dem vi ber för. Och så gav hon oss ett exempel, det är kanske en skröna men den var rolig i varje fall. Om mannen som bad för en kvinna som kom fram till förbön, och han stod och höll om hennes huvud så här och han blundade. Och när han ber så känner han plötsligt att någonting händer med hennes huvud, för hans händer far ihop. Och då måste han ju öppna ögonen och kolla vad det som har hänt. Och när han tittar upp så står han och håller i hennes peruk medan hon ligger på golvet. Lyckligt ovetande om vad som händer, därför att hon är så fylld av Guds kärlek och vad Gud gör i hennes inre. Och han ser sig lite generat omkring och så börjar han sig ner och så trycker han fast den här peruken på hennes huvud igen. Och som sagt, hon är lyckligt omedveten om vad som händer, för hon är så upptagen av vad Gud gör i henne. Så går det en stund och efter en 5-10 minuter så hörs det från kvinnans håll: I'm blind, I can't see! Jag är blind, jag kan inte se! Men det var ett problem som inte var så svårt att åtgärda, utan han hade helt enkelt tryckt ner hennes peruk över ögonen. Och när hon ville öppna dem så var det svart, så det gick att lösa. Mina funderingar utgår från det här med blindhet idag. Det var därför jag tänkte vi får den här liten ingången då. Jag tycker det är ganska befriande att läsa sådana här kommentarer som vi hittar om lärjungarna i den här texten för idag, Lukas 18. Jesus talar till dem om att han ska gå upp till Jerusalem, han ska lida, han ska dö och han ska uppstå igen ifrån de döda. Och så står det: av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem och de kunde inte förstå vad han menade. Jag tycker det är bra då, för det säger en del om äkthetskänslan i de här skildringarna som vi hittar i Nya Testamentet. Man har inte försökt att försköna, man har inte försökt att fixa till lärjungarna till några troshjältar som alltid visste råd, alltid var på tårna, alltid fattade, alltid hängde med och så här. Utan det finns de här otroligt ärliga kommentarerna. De fattade ingenting av vad det var han sa till dem vid det här tillfället. Trots att de fick leva tillsammans med Jesus, trots att de fick se, de fick höra, de fick göra saker, så kommer de här gångerna då det, där det står att de förstår inte vad det han säger till dem. Magnus Malm gör den här definitionen om Nya Testamentet. Det är inte en serie systematiska avhandlingar på temat kristendom, utan en mosaik av människors erfarenheter av Kristus i olika konkreta situationer. En mosaik av olika människors erfarenheter av Kristus i olika tydliga, verkliga situationer. Och då blygs man inte för att låta dem finnas där, precis sådana som de har. Tämligen vanliga människor, sådana som du och jag. Och så kan vi också få känna igen oss i det här. Blindhet. Några olika former av blindhet. Det första jag tänkte mig, det var en inlärd blindhet. Och det här har pågått sedan 1700-talet skulle jag påstå. Upplysningstidens genombrott. Då honnörsorden har blivit förnuft och vetenskap. Och ska man försöka förklara det på ett enkelt sätt, så skulle jag kunna tänka ungefär så här, att Gud kan inte, för vi kan inte. Alltså, att tänka Guds perspektivet och att Gud griper in, att Gud vänder upp och ner på det som är vår vanliga begreppsvärld. Så kan det inte vara, för så är det inte i vanliga fall. Släpper jag en boll 100 gånger, så 100 gånger av 100 faller den rakt ner. Det är vetenskap. Om Gud låter den flyga rakt upp en gång då? Ja, det kan inte hända. För släpper jag en boll och då faller den rakt ner. Förstår ni? Vi har ett inlärt tänk att förnuft och vetande, vetenskap, det är det som styr vår tillvaro. Och en del har ju faktiskt drivits av tanken så långt att de tänker att när vi blir tillräckligt upplysta, när vi får tillräckligt insikt, när vi förstått tillräckligt av hur saker och ting hänger ihop, då behöver vi inte längre Gud. Då behöver vi inte längre tro. Utan då har vi nått kunskap och insikt. Jag tycker idag att vetenskapen har en ödmjukare ton. Och ofta säger man att det här med tro och Gud kan vi inte kommentera. Det ligger lite utanför vårt område. Men jag tycker också, jag har uppfattat att många vetenskapsmän idag, en ökande andel vetenskapsmän idag bekänner någon form av tro på Gud utifrån den vetenskapliga rön man har kommit fram till. Och ni får inte förstå mig som att jag är vetenskapsfientlig, det är absolut inte så. Utan när vi, det är bara för att på något sätt se vår egen blindhet, att vi har lärt oss att så här fungerar tillvaron, så här kan vi förklara det här, och så är det så lätt att lämna Gud utanför. Vi har lärt oss en form av blindhet. En naturlig blindhet, det ligger nära det här, men vi tror det vi ser och det vi förstår, det som är det naturliga och det vanliga. Och här ska jag nog vilja placera lärjungarnas blindhet. Det Jesus stod för, det Jesus representerade, på ett sätt var det ju otroligt vanligt. Men när vi ska ta in bilden av Jesus som en väldigt vanlig människa. Han kunde inte springa 100 meter fortare än vad Bolt kunde göra. Och så vidare. Jesus var begränsad till det mänskliga på alla sätt egentligen som vi. Men så är det här som han bär, Guds rikets närvaro i sitt liv. Där Jesus gör de här sakerna som går utanför det vanliga ändå. Utanför lärjungarnas vanliga naturliga referenser. Och då blir det svårt för dem. Så här brukar det inte vara. Inledningen i Jesaja 53 som är en bra skildring av Jesu lidande på korset. Jesu väg till korset. Och där Jesaja säger att vem är det som förstår vad som händer? Vem kunde förstå vem Jesus, eller han visste ju inte att det var Jesus han skrev om då. Men inledningen i Jesaja 53 läser vi. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Och så fortsätter det så här. Vem kunde förstå att Gud verkade i det som skedde? Och det här är så lätt att läsa in på Jesus som om hans lidande. Herrens lidande tjänare i Jesaja 53. Vem kunde förstå att det var Gud som verkade i Jesus när han gick upp till Jerusalem? När han blev misshandlad, plågad och slutligen dödad. Vem kunde förstå det? Lärjungarna begrep det inte. Vem kunde förstå att han kom ut ur sin grav igen levande? Lärjungarna begrep det inte. Inte då. Jag tror att det är precis samma bedömningsgrund som många har idag. Det här tycker jag har hört så många gånger. Jag tror att Jesus har funnits, men det verkar lite överdrivet det som skrevs om honom. Typ under. Eller att han botade sjuka eller sådana grejer. Det verkar lite överdrivet. Och så vill man skala bort det och försöka se vem var då Jesus istället. Lärjungarna fick vara med. De såg. De hörde. De vande sig. Och till slut praktiserade de. Det kan vi också se hur Jesus sänder ut dem och gör samma saker som han har gjort. Och de kommer tillbaka och förundrade, glädjestrålande, helt betagna, berättar om vad som har hänt när de i Jesu namn har gått iväg, bett för människor, pratat med människor och så vidare. De vande sig. Men lika fullt när Jesus började prata om att gå till Jerusalem och lida och dö uppstå, så gick det på nytt utanför deras referenser. Av detta begrepp lärjungarna ingenting. Men sen behöver vi bara en månad framåt i tiden igen. Så står det att poletten har ramlat ner och de har förstått. De har fått möta Jesus som den uppståndne levande. Och de har tagit in det här på nytt igen. Och fått lite andra perspektiv. Och med frimodighet berätta vidare om det här. Jag har hört vittnesbördet om människor som har levt utan Gud. Det är så vi funkar, eller hur? Vi bygger upp vårt universum, så man brukar prata om det vetenskapligt. Vi bygger upp vårt universum, vår tolkning av verkligheten. Vi säger att det här är ramarna. Inom det här rör det sig. Så här hänger det ihop alltihop. Men så händer det här som inte passar in innanför ramarna. Som vänder upp och ner på begreppen. Som måste få mig att börja fundera. Hur gick det här till? Det stämmer inte med mina erfarenheter. Det stämmer inte med min förståelse av vad livet är. Det stämmer inte med hur jag tänker att alltihop hänger ihop. Och så växte någonting annat i deras inre. Oförklarliga saker som inte passar in i deras världsbild. Gud kliver in i handlingen. Och så kommer det. Jag tror. Jag tror. En och annan som har sagt, jag vet inte riktigt vad jag tror. Jag skulle vilja veta vad det är jag tror. Jag vet inte riktigt vad jag tror, men jag tror. Den tredje formen av blindhet jag tänkte på, det är en andlig blindhet. Och det här fanns med i förra söndagens predikotext också. Ni som var i kyrka då, ni hörde om såningsmannen som gick ut och sådde. Han sprider ut det ganska generöst. Man är väl sova när man går och handsår. Inte går man och kollar precis och släpper försiktigt i kanten. Utan man sprider ut det lite grann. Och så hamnar en del på den hårda, tilltrampade jorden, vägkanten. Och det står att det hamnar, ni kan tänka er bilden, va? Fröna hamnar ovanpå den hårda ytan. Det liksom doppar inte ner i jorden, utan det hamnar på den hårda ytan. Och så flyger fåglarna förbi och så ser de, mums ser de. Och så dyker de ner och så äter de upp de här fröna. Och när Jesus förklarar det här så säger han, det här är människor, ja, det finns inte riktigt mottagligheten. Det är en hård yta i deras liv. De tar emot ordet, men det är en hård yta i deras liv. Det tränger inte igenom, det börjar inte bära frukt. Utan himmelens fåglar kommer och äter. Och förklaringen säger Jesus, de vid vägkanten är de som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort ur deras hjärtan för att de inte ska tro och bli räddade. Paulus ger oss också en radikal tolkning av vad det här handlar om. Från första Korintherbrevet kan man gå förbi och så kommer man till andra Korintherbrevet kapitel 4 och vers 4. Andra Korintherbrevet 4 och vers 4. Ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Radikal tolkning på det sättet att när han pratar om denna världens Gud så pratar han inte om Gud i himlen. Han pratar inte om Jesus utan han pratar om djävulen. Denna världens Gud som förblindat förståndet hos dem som inte tror. Så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Det är som att den första frestelsen inte i skapelseberättelsen utan syndafallsberättelsen, första Mosebok 3, fortsätter att ljuda genom historien. Kommer ni ihåg vad det börjar med i dialogen med Eva? I gamla översättningen läste vi skulle då Gud ha sagt. I nya översättningen läser vi, har Gud verkligen sagt? Har Gud verkligen sagt? Så kan man fylla i med, men vi lever ju typ på 2000-talet, kom igen. Och allt möjligt vidare som vi kan lägga till i det hela. Har Gud verkligen sagt? Var finns boten? Egentligen för alla de här typerna av blindhet. Var finns boten? Jag har tänkt på ett annat rop som också har rekat genom historien. Det är Jesus möte med en förtvivlad pappa. Jag har inte kollat upp det, men jag tror att det är en förtvivlad pappa. Han håller på att förlora sitt barn. Och kommer till Jesus och ber om hjälp. Och Jesus säger, för allt förmår den som tror. Och så kommer svaret, känner ni igen det? Jag tror, hjälp min otro. Jag tror, hjälp min otro. Alltså jag tror, vissa saker kan jag ta in, vissa saker är svårare att ta in. Att be om hjälp, hjälp mig att tro, hjälp min otro. Öka min tro, hjälp mig att se perspektiven. Hjälp mig att se vem du är. Hjälp mig att se hur det hänger ihop. Jag tror, hjälp min otro. Till församlingen i Efesos skriver Paulus kapitel 1. Den bön om den helige andes upplysande, så kommer det. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror eller i oss som tror. Må han ge ert inre öga ljus. Så att ni börjar se hur det hänger ihop, se vilket hopp han har gett dig, se vilken kraft som verkar, se vem Gud är. Jag tror, hjälp min otro. Bönen om den heliga andes upplysande. Sen tänkte jag på det när jag satt där. Kanske det också behöver vara så konkret att jag faktiskt ber om en annan om hjälp. Att få sitta ner och samtala. Få prata om det här. Det här förstår jag inte. Det här greppar jag inte. Det här kan jag inte riktigt ta in. Och så tillsammans få sitta och ha dialogen. Vad betyder det här? Hur kan jag förstå det? Hur kan min tro växa? Ja, det fanns en spänning i texten, eller spänning, men det var där jag kom in på det här med blindheten. Ni har det här med lärjungarna som inte förstår. Och så började de vandringen mot Jerusalem. Och där sitter han ju faktiskt, den blinde mannen. Som hör folkskaran komma. Som undrar, vad är det som händer? Och svaret är, Jesus från Nazaret är på väg förbi. Och han måste ju ha hört massor om det här. Något om det här i varje fall. För det säger att det ger ett gensvar i hans inre. Och han börjar ropa och säga, Jesus, Jesus från Nazaret. Eller Jesus Davids son, vad är det står? Jesus Davids son, förbarma dig över mig. Och folk vill inte störa Jesus och de försöker få tyst på karln. Men han bara ropar högre och högre. Jesus Davids son, förbarma dig över mig. Så står det där märkligt att Jesus stannar upp. Jesus stannar upp. Och han frågar vem det är som ropar. De förklarar för honom och han säger, ta hit honom till mig. Så leder man fram Bartimeus, för det är väl så han heter, Bartimeus. Leder fram honom till Jesus. Han är angelägen. Han är övertygad om att Jesus kan hjälpa honom. Och då ser ni på något sätt det motsägelsefulla i det här. Att de som har ögon att se med förefaller blinda. Kan inte riktigt se ändå. Och den blinde mannen som inte har sin syn. Han ser, han förstår. Och han ropar och ber om Jesu hjälp. Spänning där. Jesus vill möta honom. Han ställer sin personliga befriande fråga. För det är så ofta Jesus gör med oss. Vad vill du att jag ska göra för dig? Är det inte underbart? Vad vill du att jag ska göra för dig? Samma fråga till dig, samma fråga till mig. Vad vill du att jag ska göra för dig? Gör så att jag kan se. Och han får sin syn tillbaka. Och knyter jag ihop det här så tänker jag vilken fantastisk personlighet Jesus är. På nytt igen när jag betraktar honom. Hur skulle ni ha varit om ni varit på väg mot Jerusalem och tänkt att ni är på väg mot lidande, död? Jag tror att jag skulle ha varit ganska blockerad. Jag skulle tro att jag skulle ha varit ganska självupptagen. Jag tror att jag skulle ha levt i min egen bubbla på något sätt. Antagligen skulle jag inte ens ha gått till Jerusalem. Det är väl en annan sak. Men förstår ni tanken? Och Jesus, han har utrymme för den här mannen också. Temat för söndagen är kärlekens väg. I det större perspektivet ser vi kärlekens väg med Jesus som är på väg till allt det här. Som en gång var villig att födas och komma hit som människa. Som har levt sitt liv, som är villig att göra det här. Kärlekens väg till lidande och död. Han vet vad som väntar honom i Jerusalem och ändå tvekar han inte utan går vidare. Och i det mindre perspektivet då ser vi hur Jesus inte är det här självupptagna, självcentrerade i sin egen bubbla. Utan han lyssnar in mannens rop. Han såg andra som behövde hjälp och han både lyssnade och hjälpte. Och tänker, vilken kärlek, vilken kärlek. Och det får bli en sista utmaning då för vår blindhet och för vår tro. Var inte bara en betraktare på distans. Var inte bara en betraktare på distans. En som håller Jesus ifrån dig. Utan stig närmare och se vem han är. Då tror jag också att ropet snart blir ditt. Jag tror, hjälp min otro. Jag tror, hjälp min otro. Gör så att jag kan se igen. Amen. Vi ber. och du som ser, och du som vet vart stackars väsens hemlighet, som också vet långt mer än jag mitt väsens natt och dag. Jesus, jag förstår att vi är blinda på många olika sätt. Gör oss seende. Amen.